Radioplay. Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freak Show ikväll. Messiah hittar oväntat skatt i en gammal bok.
Jag kände mig som en, alltså som att det var antikrundan, att jag skulle kunna dyka upp med det här och vad kan det vara värt?
Vad är det här värt?
Vi reder ut bråket som riskerar förinta världen.
Jag sitter hellre och poddar med Jakob Ökvist än och lyssnar på ditt jävla Italiensnack. Jakob, häng på. Va? Men...
Och så går vi igenom kändisparens första möte.
Programledarprofilen Malou von Siverstam. Hon träffade sin make Sten.
Det är ett jävla bra namn på Malous man. Sten. God kväll. Det är Freak Show. Det är fredag. Det är Freak Show fredag. FF. Förr i tiden var föräldrafritt. Numera är det då... Ja, Freakshow fredag, det kanske inte är någon kanonslogan. Jag heter Messiah Hallberg, Sveriges snabbast växande nöjespodcast. Jakob Ökvist i sin låda. Hur mår du?
Ja, men jag mår bra. Jag satt och försökte komma på någon bra låt med ordet maj inkluderat. Kom inte på någon. Jag skulle börja med någon, för det är maj nu, va?
Ja, men precis. Men att du tänkte sjunga den då?
Exakt. Ja. Som en bra start på helgen.
Ja, jag vet inte.
Maj. Finns det maj? Ja, det... Juni, juli, augusti, det är gässle, men det är ju inte maj.
Nej, det stämmer.
April, det
har du också. Men maj har du inget.
Maj finns inte.
Nej, jag hade ju kunnat googla det innan, men...
Ja. Det är inte jag.
Nej, det är en tajt början på podden. Jag brukar säga, jag tror att det var jag som sa... att man ska alltid härligt att citera sig själv. Jag tror att det var jag som sa att maj, det är livets fredag. Nej. Ja. Vänta. Maj är årets fredag.
Alltså, det är märkligt att du citerar dig själv fel.
Ja, jag vet. Men att
var det inte någon som sa en vis man? Nej, det var ju jag.
Ja, men det är ju så. Alltså, fredag är ju den bästa dagen på veckan. Man har allt framför sig.
Ja, men då. Det är fredag, det är maj, det är freakshow. Mm. 3 av 3.
Verkligen. Och för att höja den här lilla trippen till en kvadruppel. Vi välkomnar honom. Nu får han faktiskt till och med sitta i samma studio som jag gör. Här har vi honom, John Villander Lambrell.
Hej, vad roligt att vara här. Ja. Det känns skönt att vara i studion också, eftersom jag lyckades ju med att få det sämsta ljudet i min hemmastudio.
Ja, men kanske inte bara det sämsta ljudet vi har haft i Freakshow, utan möjligtvis det sämsta podcastljud som någon levande människa någonsin har lyckats spela in. Och då har man ändå, det är ändå liksom decennier av olika hemmainspelningar. Alltså jag har bättre ljud på mina gamla kassettbandspelningar, alltså när jag sjunger på min så här 4-årsdag. Än vad du lyckades med 2020.
Och ändå så hade jag liksom hängt upp filtar och sådär i taket. Och folk skrev ju till mig såhär, så dåligt ljud. Ja. Så det var ju liksom, ja, jag är glad att det är över.
Jag satt och kommenterade Mexiko VM 86 på ett blandband. Det lät bra.
Nåväl.
Ja, nu är det här i alla fall kul.
Ska vi passa på att berätta varför JVL får vara här? Eller är det hemligt? Okej. Okay. Sorry.
Nej, men han har ju skrivit ett kontrakt med den radiokanal där jag också jobbar när jag inte sitter i den här skrubben, som då gör att vi då har Tegnell har inte någonting
han har
på oss. Ja, Tegnell har ingenting på oss längre, utan nu är han ju då en del av... Det finns ju ganska strikta regler då mellan dem. Till exempel, vi representerar då olika morgonprogram, du och jag, Jakob, och då vill de inte att ett morgonprogram smittar ett annat morgonprogram. Men då, nej, i och med att John då är en del lite grann av det morgonprogrammet där jag jobbar på, så har vi då smitit igenom Tegnells taggtråd.
Genialt.
Jag måste bara berätta snabbt, jag brukar ju ofta beställa böcker för jag är otroligt beläst. Och det var egentligen bara det.
Vilken historia.
Nej, men då brukar jag beställa.
Behövdes ingen punch där.
Jag brukar beställa från en sida som heter Bokbörsen, som är då samlar alla Sveriges antikvariat. Alltså de har ju ganska svåra tider, speciellt nu men även innan, att folk kanske inte går och kollar igenom gamla boklådor och sånt där längre.
Nej.
Så då samlar man allting på en hemsida, så kan du bara skriva in den här boken som inte längre görs i tryck, och så kan man få den då från Skellefteås främsta antikvariat. Mm. Så det är en bra idé.
Ja, smart.
Och då beställde jag hem Philip Roths Konspirationen mot Amerika, som nu också blivit en HBO-serie. Och så satt jag och läste den nu i dagarna innan jag skulle se serien. Och så bläddrar jag, kommer till slutet av boken, och då hittar jag först på en sida i mittuppslaget. Ibland när man läser gamla böcker så kan man ju hitta spännande kanske fornlämningar då från tidigare ägare.
Ja, du menar, okej.
Just det.
Ibland hittar man
anteckningar och
så. Ja, ibland hittar man precis ett bokmärke, kanske ett hundöra, ibland någon hittar något gammalt kvitto. Det är lite, alltså det är lite en inblick.
Ja. I och, vad?
I den här främlingens liv.
Folk från Skellefteås liv.
Jag menar att en gång hittade jag ett kvitto från Konsum, så stod det mjölk, mjölkchoklad och något annat.
Ja, det är spännande.
Mycket med mjölk kan gilla.
Ja, verkligen.
Vad var adressen, sa du? Bokbörsen?
ja, men då på en sida i ett mittuppslag då, så låg det, det var så en liten, liten fluga. En, ja, men en liten,
han har slagit ihjäl en fluga med boken. Det är ju Mr. Miyagi som...
Jag vet inte om jag vet, alltså det var som en liten blomfluga. Den hade väl bara krupit in och dött kanske. Sista, eller den hade väl
sista vila där.
Flugan låg och läste kanske, och så kom, slog boken igen. Jag vet inte, ja.
Nej.
Men sen då, när jag tror att det inte här går att toppas, så vände jag blad till nästa sida. Och då hittar jag då i mittuppslaget, precis i den lilla limningen där, så hittar jag då, först får jag undrar vad det är, jag ser inte vad det är, så får jag liksom blöta mitt pekfinger för att få upp det här lilla objektet. Så lägger jag det i min handflata, och då är det alltså ett litet rött könshår.
Fan. Nej.
Jo. Men det var så jävla spännande.
Men ett rött könshår.
Ja, jag är precis, ingen i mitt hushåll har röda könshår. Det är alltså då den förra bokläsarens, alltså från att boken kom ut då på 90-talet. Så det här könsåret har alltså legat bevarat i min Philip Roth-roman då i snart 30 år.
Oj.
Jag kände mig som en, alltså som att det var Antikrundan, att jag skulle kunna dyka upp med det här och vad kan det vara värt?
Vad är det här värt? Oj, vad konstigt. 80-talet.
Undrar vad det finns för märkliga virus i det där könshåret. Alltså det kan bli en ny epidemi här du drar igång. Skellefteå könshårsepidemi.
Jag lyckas härleda smittan till en bokaffär i
i Skellefteå, ja.
Nej, jag var bara en liten...
Smittan hade legat inlindad mellan två... Men vad stod det på de där sidorna? Var det något liksom explicit material?
Nej. Jaha, du tänker att någon har dragit en tarsan till en... Nej, det var precis i slutet när judarna höll på att fördrivas ur USA. Så det,
men
var...
det är kanske någon som går igång på.
Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att det är en nazist då, som har suttit och läst. Och...
Ja, men en rödhårig nazist i Skellefteå.
Ja, det är...
Skellefteå-nazisten.
Nej, det vet jag inte.
Det finns, i Palmeutredningen så finns det ju en märklig figur som kallas för Skelleftehamnsmannen, som skickade ett brev till utredningen om att han hade sett lite grejer på mordplatsen, och man har aldrig identifierat honom. Kan det här vara han?
Ja, alltså allt tyder ju på det.
Verkligen allt.
Jag tänker, det bor inte så många i Skellefteå.
Ja, nu är du lite...
I framtiden, mamma, hur löstes Palmemordet? Jo, lille vän.
Det började med att
farbror
Messiah skulle köpa en bok.
Va? Ja, visst.
Ja, men det är det jag försöker bara säga till barn, kanske ungdomar som lyssnar på det här, att läs. Alltså det är aldrig fel att läsa.
Nej, det är så sannoliken.
Ja.
Det där hör du sällan i Babel. Det är just den typen av bokrecensioner.
Jessica Gedin är rövare.
Ring Jessica.
Freakshow presenteras denna vecka i samarbete med Enkla Elbolaget. Enkla Elbolaget, Jakob, det är alltså deras grej, det är att de vill att el ska vara krångelfritt. Det är därför de heter då Enkla Elbolaget. Till exempel om de hade velat att det skulle vara krångligt, så hade de hetat då kanske Krångliga Elbolaget, eller Svårförståeliga Elbolaget, eller Komplicerade Elbolaget. Nej, det är det inte alls, utan det här är då Enkla Elbolaget.
Och det man har då på Enkla Elbolaget är elfonden Relaxa, som är en enkel, expertskött och vintersäkrad elfond där man har ersatt det rörliga elpriset med en elfond. Här köper elhandelsexperter in el i stora volymer när priset är som lägst, vilket ger ett lågt snittpris.
För el är precis som mat, till exempel när man storhandlar. Ibland köper man ju sådana här jättepack. Man kommer hem med en sån jättepack av diskmedelstabletter. Så säger min fru, vad fan har du släpat hem 2000 disktabletter? Så säger jag, jo men jag sparar en hacka. Så är, det med så är det med el också, förutom att man då inte behöver förvara elen under diskon eller i någon bod eller någonting. I alla fall ingår allt från start, du slipper göra krångliga val, sluta oroa dig över tråkiga elavtal, lägg din tid på något roligare. Gå in på Enkla Elbolagets hemsida, enklaelbolaget.se, och signa upp idag. Vad tänkte du prata om idag, Jakob?
Nej, jag tänkte kolla med er två om ni har några favoritkändisbråk.
Ja, jag gillar ju, alltså, jag tycker det är lite synd, men jag tycker ju Liam och Noel Gallagher, bröderna i Oasis, jag tycker att det är lite synd då att de aldrig, att jag aldrig får gå på en sån där gubbåterföreningskonsert och Oasis återuppstår, för att de inte kan hålla sig från att
kasta skit på varandra.
Nej, men att det går liksom inte. De har inte sett varandra på 10 år.
Och det är ju, deras språk är liksom, det kommer alltid ny bensin på elden. De är bra uppehållare. Nu senast var det bara någon vecka sedan när Noel släppte en gammal Oasis-låt. Osläppt. Mm. Och så visade det sig att Liam var inte ens med på den.
Nej.
Och då blev han väldigt arg.
Ja, han skrev bara 15 000 säta att han somnade när den här låten kom.
Tydligt.
Ja.
Ja, men vi har ju bröderna Gallagher där. Har du JVL, vilka...
Nej, men det jag tror... Har du något tips?
Paris Hilton versus Nicole Richie.
Men vad var det ju... för bråk?
Nej, Paris Hilton anklagade Nicole Richie för att ha visat sexfilmen för massa främlingar. Och folk och vänner. Och att,
var det hon som läckte den filmen?
Det här var, alltså för er som inte riktigt var med, men alltså tidigt 2000-tal. Det här var the shit. Nicole Richie och Paris Hilton, de åkte runt i den här Simple Life.
Ja, det var en stor serie. Jag visste inte att de blev såna ovänner sen.
Hata varann.
Runt 2003 så var ju den The Talk of the TV Town. Alltså det var ju då... man tyckte ju också att det var lite... det var ju någonting nytt, den här typen av it-blondin liksom som... som bara gick runt och levde egentligen från nattklubb till nattklubb. Det var ju sociala medier innan sociala medier.
Alla sa det, men vad är de kända för?
Nej, exakt,
de var influencers innan influencern fanns.
Precis så. Åkte runt i någon reality-serie och skulle liksom se det riktiga USA. För de kom ju liksom från silversked i munnen, bott på lyxhotell i Beverly Hills eller New York. Och så åkte de runt i såna här Midwest-städer. Sådana som ni brukar besöka ibland på era... wrestlingresor.
Ja, det blir inte samma uppståndelse när jag och John dyker upp. Men, men då hon var ju då verkligen i ropet. Och sen så kom det då en sexfilm där hon hade sex med en man då som samtidigt var gift, tror jag, med Shannon Doherty.
Just det, Rick Solomon, regissör.
Känd då från Beverly Hills, spelade Brenda i Beverly Hills. Så att medan hon satt hemma och väntade, så spelade Paris Hilton in då en sexfilm med hennes man. Sen läckte då den här filmen, spred sig över hela världen. Och då skulle alltså Nicole Richie, hennes dåvarande bästa kompis, ha visat upp den som någon slags partytrick då, eller?
Ja, det är ju mörkt. Det är ingen kompis som gör så, va?
Nej, det får man ju. Alltså det är en konstig grej också på en... alltså, kolla här vad jag har. Alltså att jag går runt.
Det är min kompis.
Det är Jakob. Kolla här när han
han ser ut. Den är på frugan.
Ja, fast
det, han ligger med hon som är ihop med han i Skilda världar. Nej, det är svajigt. Men det är bråkigt. Andra bråk som vi kanske... I Sverige känns det mer som att det är de här kulturmännen som har drabbat samman. Det är inte så mycket kändistjejer. Ja, men de kan kasta skit på varandra. Men just det här... kulturmän som det får inte plats två kulturmän i samma. Stjärnorna på slottet har jag innehållit många infekterade bråk till exempel.
Just det, men sen hade ju också Kalle Schulman och Filip Hammar hade ju ett ganska uppfriskande bråk. Det är nog min favorit. Det var ju att Filip Hammar kallade
de om.
Filip Hammar kallade ju den här prinsessan Sofia, hennes charity då, någon Afrika grej för en överklass charity. Vidrig överklass charity.
Och Kalle Schulmans PR-byrå var inblandad.
Ja, någonting, jo, ja, så någonting var det. Ja.
Någonting var det.
Och då
så,
skrev, ja. Kallade han honom för Vraket Hammar. Att alla vet att han är ett stort vrak.
Men det var lite hetsigt, men jag tror att de har grävt ner sin stridsyxa, va?
Ja.
Mm. Ja, och sen kanske det kändaste bråket i Stjärnorna på slottet då, det var ju när Staffan Scheja, det tänker man sig inte är någon stridbar man, men han tvingade Jonas Gardell att spela fiol. Och det tyckte inte Gardell, han tyckte inte det var jätteroligt.
Det var roligt.
Och Gardell är ändå, jag gillar, det är lite ruter i honom. Han sitter inte och håller inne på ilskan, utan så här lät det.
Tyvärr måste jag avbryta. Låter fantastiskt.
Nu kommer man.
Låter som
Berlinfilharmoni. När vi hade kommit så långt.
Ja, nu är det inte.
Nu är det så här. Nu ses vi igen klockan 18.30. Då ska vi ha en liten konsert inför publik.
Kan jag fråga en sak?
Ja.
Du som pratar så mycket om integritet och du tvekar att vara med i det här programmet på grund av integritet och allt sammans. Varför utsätter du oss för det här förnedrande larvet med den här människan?
Nej, men.
Jag är så förnedrad av det här och jag tycker du är så hemsk om du utsätter oss för detta. Jag tycker det är verkligen, verkligen jobbigt. Får jag säga det?
Ja.
Och att du har mage att prata om integritet. Och de mag och pratar om trams. Det här är så tramsigt och så förnedrande. Jag spelar mycket hellre frisbee med Janne Loffe Karlsson. Eller gör någonting som tangerar någonting som ett yrkesliv som jag är faktiskt är duktig på. Jag känner mig jättebesviken på det.
Ja, okej. Okay. Jag trodde det var svårt för mig att veta hur vi skulle
reagera på det. Men vi ses klockan 6 eller när det var, vilken tid det var. Så vi är där, snofsigt klädda. Nu går jag. Hej så länge.
Ja, det är ju värt en sortiapplåd.
Man ska vara tydlig här med att Janne Loffe Karlsson sitter i rummet under hela tiden.
Han förnedrar ju honom i sin tur. Alltså.
Jag gör en massa skit. Jag går igenom vilken skit. Till och med spelar jag hellre frisbee med Janne Loffe Karlsson. Klipp till Janne Loffe Karlsson som sitter där. Och... ah, okej.
Okay. Men den förbannade Janne Loffe... Jag skulle ju till och med så lågt kan sänka mig.
Ingen violinkonsert. Det kan inte Loffe spela utan det blir frisbee.
Jag försöker hitta något som Janne Loffe kan...
Frisbee är nästan bland de enklaste saker man kan göra.
Ja, det jag gillar också att Staffan Scheja som har tagit in den här någon hovdirigent där, det är den här människan också. Jag gillar den lilla härskartekniken.
Det är en bra utstormning. Det är svårt att få till en bra utstormning. Alltså, om jag bara skulle gå ut ur studion här så skulle inte det få samma effekt.
Jag stormade ut ur ett möte vi hade på min radiokanal för ett tag sedan. Jag vet inte varför, jag blev så jävla förbannad. Jag tyckte att vår producent, hon trodde inte att min flickvän hade vuxit upp i Italien. Och jag vet inte varför jag blev så arg. Jag kände hur det kokade. Så jag gjorde alltså en Jonas Gardell outro. Vi satt vid ett runt bord och så plötsligt så sa jag bara nej, det var det för mig. Så slog ihop min dator, reste mig upp, klädde på mig och rusade ner då i kaféet här på Bauer Media. Och satt och så kokade jag. Sen fick jag då ett sms från Adam som skrev oj, blev du arg på riktigt? Och det blev jag, men jag kunde inte tappa ansiktet så jag skrev nej, det var mer en sketch som jag höll på med.
En märklig sketch. Jaha, ja. Men hon har ju inte växt upp i Italien.
Jag har det.
Jag skojar.
Okej. Fan, men
du ska få honom att storma.
Jag kommer ihåg att det är en av mina få utstormningar. Det är sällan man gör det, men man vet aldrig vad som får det att ticka.
Spännande, ja. Jag skulle vilja ha varit med.
Jag sitter hellre och poddar med Jakob Ökvist än att lyssna på ditt jävla italiensnack. Jakob, häng på. Va? Men...
Jag sjunker till och med så lågt att jag hellre sitter instängd med den jävla dåren i en poddstudio än att lyssna på ditt jävla hån.
Hör ni det?
Kom nu Jakob, så går vi.
Där fick de. Ja. Nej, men det där är fan, han är proffs på det där alltså. Det får man ändå ge honom. Nu har det ju då blommat upp ett enormt bråk i ett nytt bråk mellan i ena ringhörnan Pernilla Wahlgren 52 och i andra ringhörnan Anna Bok 49. Har ni hängt med i det så kallade snyggfilterbråket?
Nej, inte alls faktiskt.
Oj.
Ja, men lite, men det tål att sammanfattas.
Ja, men det gör ju verkligen det. Anna Boks följare kritiserade Anna Bok för att hon använde snyggfilter på Instagram. Då kastade sig Pernilla Wahlgren in i konversationen och ställde sig på följarnas sida. Pernilla Wahlgren berättade då att Anna Bok hotade med att själv göra en reality-serie om hon inte tog tillbaks kritiken.
Alltså, vad är det för konstigt hot? Att hon ska sätta ihop ett helt produktionsteam och köpa kameror
och pitcha in, eller ska starta en egen tv?
Ja, men enligt Anna Bok så har hon tackat nej i 12 års tid till, alltså tv-kanalerna knackar dagligen på hemma hos Anna och säger Boks värld, kan vi inte köra? Och Anna Bok säger nej, det där är Pernilla Wahlgrens grej, jag stampar inte in där. Men nu med tanke på det här förbannade sveket så är hon beredd att göra ett undantag och nu kliva in i reality-världen.
Alltså som en sån tyst diplomati, alltså nästan som en sån kärnvapenbalans, att Anna Bok sitter inne på en atombomb men hon har valt att inte släppa löst det, men hon
har koderna.
Ja, hon sitter inne på koderna.
Hon är commander in chief.
Men hon har valt att inte trycka på knappen.
Ja, men det var väl Reagan och Gorbachev, man visste att det skulle kosta för mycket att anfalla.
Ja, det är ändå starkt. Och då skulle hon ju då, men menar hon då att hon skulle, alltså har hon den självinsikten att säga, nu kommer jag utsätta hela Sverige för min egen
Ja, men det är väl att hon kommer utplåna hela Wahlgren-klanens imperium.
Hon kommer ta deras slott, ja. TV-slott. Ja. Aha.
Finns ingenting kvar av, finns bara kackelacka kvar i Wahlgren-familjen.
Oj, Bianca Ingrosso får skaffa ett eget jobb.
Det är skönt att ha det hotet också, att kunna en sekund till så trycka på den här knappen, då vet du vad som händer. Ja. Jo, nej, nej, nej.
Att folk backar direkt. Nej, 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 inte det. Inte det.
Vi gör vad som helst.
Ja, men allting började, står det här i Expressen, med att ABC-stjärnan delade med sig av en bild på sig själv, varpå hennes följare börjar påpeka att hon ser ut att använda snyggfilter. Ett filter som slätar ut huden, ger lyster och gör att man påminner om en porslinsdocka.
Åh, vilken dröm.
Det fick Bok att slå tillbaks med att hon inte tolererar kommentarer från bitterkärringar. Och att hon har en naturligt slät hy tack vare att hon aldrig rökt, druckit, är noga med fuktgivande kräm, samt att hon är lyckligt gift och har ett bra kärleksliv.
Ja, då fick jag mycket
hon förklarar, ja, hon förklarar också den utslätade effekten med att en del av hennes bilder är tagen med en trasig mobiltelefon.
Ja, det är ju bästa melodin för att få en riktigt bra bild.
Vadå, så ju mer trasig mobiltelefon är det, så snyggare blir man?
Ja, men det tror jag sagt till Messina. Jävlar vad snygg du var på den här bilden. Ja, ja, iPhonen är helt paj. Den funkar inte alls.
Ja, det låter helt annan på bilden.
Det låter rimligt.
Ja, och grejen, då börjar det bråkas i hennes kommentarsfält. Och folk skrev, ja men du har ju filter. Nej, det har jag inte. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Helt plötsligt så kan Pernilla Wahlgren inte låta bli att hoppa in. Utan då skriver hon i det här kommentarsfältet: men snälla, nu måste jag reagera. Alltså hon orkar inte längre. Trots att hon vet om det här hotet om vad som kan hända.
Ja, men alltså till slut så blir väl en nations gränser så, alltså man känner att, ja, om ni ska gå in här med era soldater, då måste jag, trots att ni har kärnvapen, så vet jag att jag måste sätta ner foten. Jag måste stå upp för mitt lands överlevnad.
Till slut, ja, så offrar du allt, ja, för det du tror på.
Ja,
ja, det är ändå.
Så kände Pernilla Wahlgren.
Det är väldigt starkt.
Ja, men det är stort. Och hon skriver, det är helt okej att använda olika filter om man tycker det är kul, men då får man ta att vissa ser det och gör kommentarer och stå för det. Vissa av dina bilder har ju hittepåfilter som barn mest brukar använda. Och det får man ju använda om man tycker att det är kul. Men det är oerhört viktigt att vi också vågar visa oss som oss själva ibland, men utan filter.
Men vadå barnfilter? Alltså har de så här konstiga kaninöron och hundtunga? Och så det, jag har inte gjort någonting med det här. Det är helt naturligt.
Jag har sådana här hundöron. Och det är stjärnor som glittrar i pannan.
Nej, men du har ju inte Anna Bok sett bilderna, för skärmen är ju trasig. Så hon ser ju inte själv hur det blir. Så det kan vara som den här katolska prästen som höll mässa med något instafilter där det regnade hjärtan. Han visste inte att han hade dragit på några jävla filter och Damino och jäklar vad det som syns där. Det kan vara så det har hänt. Och sen fortsätter Pernilla Wahlgren att det är gulligt med roligt filter, det är kul att använda ibland, men det är bättre att svara att man gör det än att ljuga och kalla folk för bitterkärringar.
Mm, just det, då, poäng.
Men då svarar Anna Bok: tydligen har vissa lite svårt för sanningen, och återigen ska jag tydligen finna mig i att bli kallad lögnare. Så jag säger som jag ofta gjort förut: man dömer eller känner andra efter sig själv. Och snälla, lämna mig utanför. Jag är inte intresserad av drama. Och så la hon till hashtaggen Do you need me for publicity?
Do you need me for publicity?
Det rimmar.
Det är inte, ja, det är en... Vi ska se här hur många är det som använder sig av just den hashtaggen.
Ja, hur stor är det? Trendaren?
Do you... need me.
Det är en bra live.
Jo.
Ja, det är en låt. Ja.
Det är en låt. Det är Anna Boks, alltså det är uppföljaren till ABC.
Vi ska se här. Jag ska visa här nu
30 för, år emellan.
Jag vänder min mobil nu. Det finns en sån hashtag, do you need me from publicity. Det är färre än 100 inlägg, ska vi säga. Och jag visar här nu skärmen för John med alla inlägg som använder sig av hashtaggen do you need me for publicity.
Ett starkt inlägg.
En bild på Anna Bok.
Men det är ju, hon borde trademarka den, copyrighta den linen. Det är en ny, hon har väl liksom, hon har inte riktigt haft någon framgångsrik låt sen ABC väl.
Nej, alltså man kan väl också, alltså om man tittar på den här bilden då, John, den är ju, den ser ju, alltså en amatör, hur skulle du beskriva, alltså det ser ut som att den är bearbetad.
Ja, det gör det. Det är ju det här snyggfiltret helt enkelt. Hon glänser ju, och det är ju inte, man ser ju knappt huden. Alltså, annars brukar man ju se det är väldigt överslätat.
Mm.
Och den är ju, men jag tycker att det där är bra. Mm. Om man får välja lite sida här och göra någon värdering. Jag tycker det har gått inflation i liksom att nu kändisar och lite så här, ja, men även så här fotbollsstjärnor och så här, som man är trött på att se dem i deras så här Zoom-vardagsrum. Alltså med någon dålig belysning och lite sådär. Man vill se dem lite stylade. Så jag står på andra boksida i det här.
Jag tycker det låter som en Roxette-låt.
Do you need me for publicity? Ja.
Ja, do you need me for publicity?
Ja, det svänger.
Shaping it up on your...
Så... Ja, man kanske kan jobba lite på melodin där, men den låter bra. Ja,
det är någonting. Hon har fan hittat en uppföljare till ABC, det är ju också stort. Hon skriver då, Anna Bok, att hon förstår inte varför... hon är förbryllad över Pernilla Wahlgrens kommentar. Att bli kallad saker och ting och anklagad på det sättet. Jag bara undrar, vad har hon för befogenheter? Och vad är hennes syfte? Vad har Pernilla Wahlgren för befogenheter att gå in och kommentera den här bilden där bråket om snyggfilter eller inte blossar?
Befogenhet.
Vad ska man ha för ja.
Alltså det är ju, det avslöjades ju en ganska högt uppsatt militär här i Sverige för någon månad sedan som hade då väldiga befogenheter men egentligen inte hade de kraven som krävdes. Alltså han hade tillgång till massa hemligt material, men det visade sig att han hade fejkat hela sin utbildning och så vidare. Där är ju inom det militära är ju befogenhet väldigt så. Det är väldigt viktigt att ha rätt typ av befogenhet för att se vissa grejer. För att gå in på Anna Boks Instagram känns ju inte spontant, nu vet inte jag hur det funkar, som att det är en samma krav då.
Nej, men jag tänker, jag gillar att använda mig av den om jag skriver något eftersom jag tycker det är lite roligt på Twitter och de säger, är du komiker? Det var inte kul. Vad har du för befogenheter? Och sen fortsätter det här bråket har inte slutat. Pernilla Wahlgren har tagit upp det i sin podd. Anna Bok har sagt att hon kan komma till podden och prata ut. Det är inte Pernilla Wahlgren intresserad av. Och det sista som Anna Bok säger är att ja, då får hon skylla sig själv. Jag har tackat nej till reality-serier i 12 års tid, men jag är beredd att ändra mig nu.
Unleash hell!
Nu släpps bomben då. Anna Boks reality-serie.
Hiroshima, Nagasaki, Sundbyberg. Eller vad nu Anna Bok bor. Ja, men ibland när kändisar träffas så uppstår det ju då djurmusik som Paris Hilton och Nicole Richie och kanske inte så djurmusik då som Anna Bok och Pernilla Wahlgren. Men det Nej. Finns ju någonting där i kändisars första möte, eller
hur? Mm. Ja, verkligen. Jag läste en intervju med Esther Perel. Vet ni vem det är?
Nej.
Det är alltså en belgisk psykolog som har blivit ganska känd. Hon har en egen podcast bland annat då som heter Where Should We Begin? Där hon då har en live parterapisession med då ett riktigt par som man får lyssna på. Wow. Det är ganska bra. Nej, men jag kan rekommendera den. Det är
starkt.
Bra. Ja, men hon har blivit ganska håsad och varit med i liksom, ja, men nästan alla medier. New York Times och sådär. Man frågar, hon är den som vet hur en relation, liksom en slipsten ska dras i relationen. Och hon har en ganska speciell stil. Vi kan ju lyssna lite grann på hur det låter när Esther Perel då ger ett råd här till ett par som där sexlivet har, det är inte lika hett som tidigare. Och det här paret undrar då, borde inte det liksom ske naturligt?
It's terrible to be with a man who you feel is only pleasing himself, and it's terrible to be with a woman who you feel is just giving you pity sex. The first thing is touch. How you touch each other, how you stroke each other, how you kiss each other, and zero outcome.
But isn't this thing supposed to happen naturally? Why is it supposed to be
work? Where the hell did you learn that BS?
So hon har ganska så här straightforward stil. Hon skäller ut paren och sådär. Att liksom, vad fan lärde du dig det här?
Lite arga terapeuten.
Ja, men lite så. Hon är lite arga terapeuten. Det är sant. Det är kanske därför hon har blivit så populär då.
Folk gillar ju ilska, alltså tydlighet, arga kocken, arga snickan. Sen då, arga snickan lämnade ju sitt program och sen skulle ju då Adam ta över arga snickan. Och han är ju en ganska snäll person, inte alls lika narcissistisk som tidigare programledaren. Och då blev det ju ett annat program och då var folk så här, han är inte arg, varför är han inte arg? Varför har han känslor?
Folk blir arga för att de inte var arga.
Skrik!
Men Esther Perel har ingen problem, hon skäller ut sina klienter då. I alla fall, jag läste en intervju med henne i helgen då som handlade lite grann om det så här, hur ska man som par klara karantänen? Hur ska man bibehålla gnistan när man liksom sitter med varandra i mjukisbyxor vid middagsbordet liksom hela dagarna?
Dygnet runt, ja.
Ja, det kan ju vara lite svårt då. Och hennes främsta tips som kanske lyssnarna här kan ta del av om man känner igen sig är att prata om hur ni träffades. Alltså berätta historien om er inledning som par.
Alltså att man ska minnas, ta en trip down memory lane, att man ska gå tillbaka med den man älskar då och,
ja, och berätta försöka... den historien tillsammans, hur vi träffades, att det oftast var, att det får gärna vara lite roligt då, hur man träffades, att det ska stärka relationen då på något sätt. Men så här, Jakob, hur träffade ni era tjejer? Hallå?
Ja. Jakob, hur du,
hallå, tar du något här, som eller? Är
det är inte så rosenskimrande tyvärr. Eller det är ju, ja, men det här, vi träffades ju, jag jobbade ju med Ösnudgen på Engelens teatersportturnering och min fru stod i publiken.
Redan här så.
Ja. Okej.
Okay. Ja. Okej. Okay, är det det vi ska ta upp där?
Nej,
i
det är alltså att Ös, du stod och skämtade och hon stod i publiken och
ja. Och vi drev med henne och jag sa något. Okay. Har du varit med en kurd någon gång? Har du legat med en kurd? Kom.
Ja, det var din pick-up line.
Ja, så alltså, han började ragga på henne och så tänkte jag ja, det här kan bli något.
Ja, just det.
Ja,
hon har tre barn och bor i Nacka, så det, du ser vad som kan...
En konstig... Nej, det är inte konstigt, man ska döma, men det är en speciell inledning. Jag och min tjej, vi jobbade ihop. Det var ju lite flörtig stämning. Jag sände ju ut väldigt mycket signaler till alla på mitt arbete när jag var ung. Jag hade ju en... Jag var ju polyamorös, va? Jag var ju... det var ju... Kvinnorna ville ju ha en del av... kakan så att säga, det var ju, man var ju, jag hade ju hockeyfrisyr på den tiden och
ja, det var inte bara din blivande fru som du så här stod var, och signalerade, du signalerade lite till höger och vänster.
Det var, ja verkligen, det var ju, alltså, det var ju, jag var ju ung, viril, hade såna ärmlösa hoodies på mig.
Jaha, det var så pass.
Ja visst, så det var ju, men och sen så någon firmafest så stod och spelade fussball, det här spelet som de hade i Vänner också, du vet, sådana gammal med sådana döda gubbar som man drar i spakar och så sparkar de. Gubbar, ja, men de ser ut som döda gubbar, de ser ut som lik som sitter fast spända på en pinne. Och
så var det din öppningslag?
Nej, men så sa min tjej sen, hon sa så här, ja, vi vet båda hur det här kommer att sluta. Och jag tyckte det var en sån... och sån härlig line, va? Jag blev så äggad av den kommentaren. Jag tyckte den var så, den öppnade... I mitt huvud så var det ju nästan en antydan, en sexuell antydan. Hon kanske tänkte på något helt annat. Alltså, hon kanske tänkte på att jag...
Att hon skulle vinna,
ja,
den här fotspan.
Ja, exakt. Jag läste kanske in mer i det än vad det egentligen betydde. Men jag tyckte att det var en härlig line. Ja.
Ja, vi vet båda hur det här kommer sluta. Jag kommer slå dig i döda gubbar-spelet. Ja, det är inte ja. Men jag tycker båda de här historierna är ju, det här är ju ändå bra historier. Om ni berättar
det
här,
intressant.
Ja, men om ni berättar den här för varandra par, alltså mera tjejer då i karantänen, så kanske det kan hetta till lite. För när Esther Perel sa det här, så kom jag att tänka på ett Seinfeld-avsnitt i säsong 3, där Jerry då har träffat en tjej efter att hon har kört in i en bil utan att lämna någon lapp. Han ska vara liksom en good samaritan, som avsnittet heter, och då säga till henne, men hon är så snygg. Så istället så bjuder han ut henne. Och vi kan lyssna lite här, för jag tror att det är precis som George säger här.
Hey. I dig.
Oh, you dig?
Yes. I see enormous potential here.
Why?
Because great couples always have a great story about how they met. That's why I've never been in a long-term relationship. I never had a good meeting story.
Det där tror jag att det ligger någonting i.
Ja. En bra story.
Det blir så spännande i början. Det kan inte bara liksom vara någon, att man är blivit hoptussad av polarna.
Nej, eller så här, en bra meeting story gör att förhållandet håller längre.
Mm. Ja, absolut. Men då skulle jag ju kunna hävda att kanske att möta någon på jobbet inte är så där så att folk trillar av. Det är inte att folk säger så här, berätta det igen.
Nej, för att det där med alltså de där döda gubbarna och den där kommentaren, det är ju lite, det är inte bara att ni satt vid ett skrivbord och liksom.
Nej, precis, det fanns ju en,
det
fanns en kittling i också att vi heller inte fick låtsas om på hela tiden vi jobbade ihop att vi var ihop, så här, som man gick och kanske.
Ja.
Det fanns en liten smygande.
Ja, det är ju spännande.
Ja, och att Snöjen ville ha din fru först och sådär. Det är ändå någonting liksom.
Ja, det är någonting, Jakob.
Ja, verkligen.
Ja, men då tänker man ju direkt då, vilka, alltså svenska kändisar, hur har de träffat sina partners?
Jag höjer ett varningens finger redan här, för jag misstänker att de flesta, hoppas jag inte förstör din spaning här nu, men jag misstänker att de flesta, oavsett vilket tråkigt jävla sätt de träffades på, försöker lägga in något unikt i mötet, för det gör folk som är ihop en längre tid, att de hyllar sin partner så här, Rickard, ganska sjuk historia, vi... Jag satt ju vid ett drinkbord och då kom Rickard fram och frågade om jag ville dansa. Det är jävla sjukt!
Ja, alltså, det är ju precis det man märker nästan direkt här. Att kändisar vill ju gärna framställa att man har en intressant meeting story. Kanske att kravet är liksom ännu högre på kändisar.
Just
när Hent ringer dem. Mm. Hur träffades ni liksom? Då vill man leverera och man vill framställa sin relation. Så kan jag tänker jag tar några exempel här. Och så kan ni ju säga om ni tycker att det är ett intressant sätt som de här paren träffades på. Alltså om de har en bra meeting story.
Mm.
Och kanske så här, vilka kommer att vara ihop längst?
Yep.
Ni får recensera mötet.
Ja, exakt. Så vi börjar med Vera Vitali.
Just det, duktig skådis från Bonusfamiljen.
Superkänd i Bonusfamiljen då. Privat har hon inte hunnit bli mamma än. Däremot har hon en pojkvän som hon träffade på ett minst sagt annorlunda sätt, står det Hent här. Citat, det var på en fest i Berlin. En utefest utomlands, fast han är svensk. Men vi sågs i ett annat land, säger Vera till Hent.
Mm. Du ser här lite vad jag alltså.
Hon vill ju trycka på alltså, ja. En fest i Berlin, en utefest utomlands, fast han är svensk. Alltså, hon lyckades träffa en svensk trots att hon inte ens var i Sverige.
Vad är oddsen?
Hon säger det tre klokt. Gånger. Ja. Vi sågs i ett annat land.
Återigen,
det snackar om att vara menade för varann.
Ja, men det är ju så här, ja, absolut. Alltså det är ju svenskar har ju träffat andra svenskar utomlands. Alltså.
Nej, men det är ju kontrasten här hon är ute efter. Jag är inte i Sverige. Han är inte i Sverige.
Nej.
Men vad pågår?
Båda är svenskar.
Varför förstår du vad jag säger? Du är ju inte i Sverige.
Nej.
Ja.
Ja.
Är vi på en svensk afton på en klubb i Berlin?
Ja, men exakt. Ja, det vet jag. Vi såg
Sverige mot Tyskland i fotbolls-VM.
På svensk afton.
Han satt i svensk landslagströja. Jag hade svensk. Vad är det oddsen?
Ja, nej, men det är ju otroligt. Så hon verkligen...
Jag fattar att hon får trycka på det. För att det hade inte varit kul. Det var en trea i Bredäng. Det var en efterfest. Utan det här är liksom... Helt annat land.
Ja, programledarprofilen Malou von Sivers då. Hon träffade sin make Sten.
På det är ett jävla bra namn på Malous man. Sten.
Nej, direkt när jag läste det så tänkte jag att det inte är klart att han heter Sten.
Det är inte klart, då går vi vidare.
Jag behöver inte säga. Trevlig helg.
Malou möter Sten.
Sin make
att Malou von Sivers make heter Sten. Det är det mest självskrivna skämtet. Sen Kiki Danielssons gamla bandnamn Chips uppdagades. Skämtet är klart, tack för mig. Vad skickar jag fakturan?
Men då, de träffades då på ett minst sagt speciellt sätt, står det. Citat. Han trodde jag sökte jobb på redaktionen där han jobbade. Vi är båda journalister. Men jag skulle egentligen dit för att visa upp min tidning. Haha. Nu efteråt har vi varit där och tittat på där redaktionen låg. Haha, berättar Malou för Hent.
Vänta, får jag bara fråga. Står det haha?
Två haha. I hennes citat.
Alltså hon kan inte ens berätta den här gamla historien utan att brista ut i gapflabb.
Nej, men hon skulle gå till en redaktion och visa upp en tidning.
Och nu, en tidningsredaktion.
Och sen nu efteråt har vi varit där och tittat på där redaktionen låg. Så de har ju liksom för lite följt Ester Perels råd här.
Mm.
Och jag vet inte hur roligt
verkligen
det är att stå och titta
fysiskt.
På. Har du och Kristina gått och tittat på det här rummet Osbal. Där de döda gubbarna låg?
Nej, det här var ju på produktionsbolaget Strix på den tiden när det låg i gamla Luma parksområdet i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Alltså det gamla området där man gjorde då lampor förr i tiden. Det var den gamla lampfabriken. Och nej, jag tror inte jag har varit i Hammarby Sjöstad sen dess. Alltså det här är ju många år sedan.
Ja, där har ni ju fantastisk utflyktsmål.
Ja, det kan ju vara ett tips då kanske. Ja,
deppigt på
tänkte ta två, ett exempel till här. Mm. Ett svenskt power couple. Ida Varg och Alexander Pärleros.
Wow, verkligen.
Man kan säga att de är Sveriges Bill och Melinda Gates ungefär.
Ja, precis, verkligen. Om Bill Gates hade en podcast, en filosofisk podcast.
Ja, de är influencers och företagare och allt möjligt. Framgångsrik liksom.
Mm.
De har en podcast tillsammans då som heter Sånt är livet. Och där har de titulerat ett avsnitt då, Så träffades vi.
Mm.
De försöker då suga in lyssnarna med då den här kittlande rubriken att det här finns det en spännande historia att lyssna på.
Yeah.
I beskrivningen står det, i dagens podd berättar vi vår speciella historia om hur vi träffades. Så jag tänker att vi kan lyssna på det och se om det är en speciell historia. Och jag kan ju bara liksom förvarna att här gäller det att hänga med.
Och hur vi träffades, vi spolar tillbaka till den. Det var ju så att jag hade ju sett Ida visuellt. Jag hade hand om en nattklubb som heter Grodan. Nattklubbskille. Och då såg jag dig där gå runt med Bobbe Unducco, kändisfrisören.
Mm-hmm. Gjorde jag?
Mm. Det var en i ditt sällskap. Och då såg jag så här, shit vilken pangbrud. Henne ska vi ha. Yippie! Jag bjöd in dig på bland annat spritfest. Det var att Absolut Vodka skulle ha en fest, men det tyckte inte du var svinkul.
Alltså.
Och det var en som hette Per Robin som hjälpte till, för man
säga. Men jag kommer ihåg, alltså jag kommer ihåg när jag var hemma hos Rosanna och Per Robin var där. Och jag tackade nej då, tror jag, men sen så bjöd du mig på MMA-galan. Och då så skulle mina kompisar dansa där.
De skulle gå för Resa Madadi.
Ja, jag skulle egentligen ha dansat för Resa också. Och sen den dagen har vi hängt typ varje dag.
Det är mycket här, mycket här att ta in.
Ja, alltså bara det faktum att man tar med Bobby Onducco i sin historia om hur man möttes är ju...
Ja, men också hur, alltså Ida Vaj skulle då dansa på MMA-galan. Jag trodde man slogs på MMA-galan.
Ja, men en sån ringside girl då, antar jag. Alltså en sån,
De dansar ju inte, de går ju bara med någon siffra på ronden.
Ja, men kanske ett dansnummer då innan The Mad Dog gjorde sin grej.
Okej, jag har kollat på några MMA-gol, jag har aldrig sett någon dans.
Nej, men det kanske var därför de sen strök det, för att det blir konstigt om det är en sån chatcha-nummer.
Ja, det passar inte så bra ihop kanske.
Nej.
Okej, ja. Vad tycker, är det här en bra meeting story?
Jag förstod fortfarande inte exakt när de... Han hade sett henne visuellt.
Visuellt, ja precis.
Det är ju en liten taftologi, alltså.
Ja, det kan man säga.
Sällan man ser någon icke-visuellt.
Nej, hur ser man någon då?
Nej, man hade ju uppfattat att hon var en pangbrud.
Ja, precis. Och det är ju en bra start.
Vill du ha med henne på spritfest?
Just det, vill du komma på spritfest? Du är ju Bobby Onduchos kompis.
Ja.
Nej, men jag förstår fortfarande inte helt hur de träffades.
Nej, jag har lyssnat på den här några gånger. Jag kan fortfarande inte riktigt, alltså, jag är svår också. Det är därför jag tänkte kolla med. Är det här en bra meeting story?
Den är ju lite spretig, men de skulle kunna kanske skriva ner den ord för ord och bara stryka lite här och
just
där.
Just det, alltså, de behöver lite jobb.
Ja, alltså de skulle kunna ta in en PR-konsult, någon av de här Saliba eller vad de nu heter, och bara försöka göra om den till en mer selling story.
Ja, kanske. Ett sista exempel då. Mm. Och här tycker jag att det verkligen finns potential för ett långvarigt förhållande. De här har bäst meeting story, tycker jag. Och det är Bianca Ingrosso och Philip Cohen.
Oj. Wow.
Och här kan vi bara lyssna på hur de träffades. De har, ja men de har allt, skulle man kunna säga.
Jag och Filip träffades i Marbella för sången.
Gjorde ni? Är det sant?
Berätta lite mer ordentligt.
Vi träffade, det var en beachclub. Och jag visste väl allting och jag typ började ragga lite på honom. Men då gick han och hånglade med två mina bästa tjejkompisar där. Och sen så var vi på efterfest. Jag, min tjejkompis, han och hans bror. Och så låg vi alla i sängen och snackade. Och så låg jag bredvid när han och min kompis...
Men sen så träffades vi igen på krogen på Café Opera. Och gick hem ihop och låg.
Wow. Det började alltså med att Filip hånglade med då flera av Biancas tjejkompisar.
Ja, just det.
Det är ändå ganska stark. Man kan läsa lite mer här. Jag och Filip träffades i Marbella där han hånglade med alla mina kompisar. I alla fall tre eller fyra av dem. Ja, det är ju ändå...
Lite lösaktig, Filipe.
Ja, lite.
Alltså,
nej, men levnadsglad.
Ja, men också att han lyckades hångla med alla Biancas tjejer. Alltså att han hånglade sig igenom hela Bianca-gänget innan han kom till slutpunkten, så att säga.
Ja, men det är väl kanske som ett tv-spel att man måste besegra några småbossar innan man tar sig an den stora slutbossen.
Ja, precis. Och därför tror jag att de, Philip Cohen och Bianca Ingrosso, har störst potential av svenska kändare att ha ett långt och lyckligt förhållande.
Bianca Ingrosso är Bowser.
Ja, storbossen.
Får jag slänga in en snabb liten meeting story till som jag tror passar in ganska bra här? Ja, jag bara läser den, får ni säga om den här kan toppa någon av dina. Okej?
Okej.
Jakob, är du med också? För det här är, ja, den är stark. Den här är mer Hemingwaysk. Det finns ju en sån klassisk...
Är det kändisar inblandade?
Ja, det är det. Det finns ju då en klassisk text av Hemingway som egentligen bara är sex ord. Alltså det beskrivs då som världens kortaste roman. Alltså världens kortaste berättelse egentligen. Och den har då Hemingway skrivit, och den är då for sale, : baby shoes, : never worn, .
Ja, starkt.
Ja, det är starkt. Alltså världens kortaste roman då. Och det här är då kanske världens kortaste och mest effektiva meeting story. Jag tror att den faktiskt kan ta sig in på din lista, John. Okay?
Spännande.
Ja.
Mm. Kan den vara bättre än Filippo och Bianca?
Den är i alla fall mer direkt, okej? Okay? Mm. Joakim Jockiboi Berg kallade Jonna för en blond hora. Sen polisanmälde hon honom. Nu är de ett par. Kärleken börjar på olika sätt, säger Jonna.
Ja, den vinner ju. De här kommer ju vara ihop för evigt.
Det här är som någonting som Hemingway kunde skrivit. Nej, men vi gjorde det. Ännu en fredag i banken. Freakshow är över. Hashtag, do you need me for publicity? Jag hoppas inte, för jag vet inte hur det skulle gå, även om ni är många som lyssnar numera. Tack för att ni lyssnar. Vi är såklart tacksamma för alla som hör av sig. Det betyder mycket för oss, den här lilla podcasten som började en gång i tiden som ett litet hobbyprojekt för mig och Jakob, när vi satt kring ett pingpongbord och bara spelade med olika döda gubbar. Och nu står vi här på toppen av berget.
Otroligt.
Ja, vilken resa. Wow.
Och jag vet vad? Nej. Jag har faktiskt kommit på en låt som innehåller ordet maj.
Okej.
Okay. Jaha.
Det tog ett helt avsnitt. 51, nästan en timme tog det. Jag har suttit och tänkt. Men ni minns, det är en klassiker. Att jag inte så... Ibland är det är liksom för nära så att man ska liksom se det. Men ni I did it. My way.
Ja, Jakob, det är inte... De sjunger inte, det är inte månaden. De.
Ja, den funkar inte. Jag får googla vidare.
Ja, vi får göra det. Vi hörs nästa vecka. Hej!
Hej då! And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my